När vi har troen på Gud som vi hade, så kan vi komma med all vår synd, all vår frykt, tvil, angst. Vi kan uppnå tillgivelse och hjälp i en värld situation. Vi kan finna mening med det vi håller på med vårt liv och vår tillvärelse. Och det må jag personligt säga, jag är så tacknämlig för Guds stora nåde från dag till dag. Och det att vara disciple av Jesus Kristus är det enaste som är värd allt. Man vill inte betala allt för vad som helst, men för det kunde man betala allt. Och när Alf Magne Foss önskar att bli döpt idag och bli disciple av Jesus, så önskar vi som en menighet dig välkommen. Och vi tror att han som begynt en god gärning i dig, han vill fullföra den in till sin dag. Jag hade tänkt att säga något omkring en text som jag vet du känner, Alf Magne, och som vi alla känner och som vi har använt både samman med dig och oss i menigheten. Den är hämtad från Apostelgärningen, 3 kapitel, från vers 19 till 21. Och jag bara använder den som en ramme omkring dessa bemärkningarna i förbindelse med din dop. Det är Peter som talar, och han säger i sin tale till sina tillhörare den gång, det är vid pinsetider och den första kristna menighet, och säger han till en så fattet han sin och vän om, för att det synden må bli utslättet, så hur svalsens tider kan komma från Herrens åsyn, så han kan sända den för ger utkorne Messias Jesus, som himlene skall huse in till de tider där allt det blir genupprättet som Gud har talt om vid sina helige profeters mun från eldgamle dagar av. Så det här representerar en linjär struktur, en linjär förståelse av historien, med det underförstått att det som sker idag inte är tillfälligt, och att historiens förlöp inte är cirkulärt, det gentar sig inte. Gud begynner ett sted och så vill han något. Så utvecklar det sig en tilldragelse som ändrar i ett helt speciellt förhåll, en helt speciell begivenhet. Alltså historien har ett sikte, ett ändamål. Och det är vissa steg man tar för man tar andra steg. Man kan inte ta det sista först, man tar först det första steg. Därför säger Peter, fatt ett annat sinn och vänd om. Så det står det mig om i Bibeln. Paulus skriver i Romarna 12:2, så säger han att det drejer sig om, det är förnyelsen av er sinn. Alf Magne, kan du tänka dig att få ditt sinn förnyet? Ja, det är många av oss som föder att det ska vi inte, det bör vi inte, det behöver vi inte. Vi är rätt så självkloka och säkra. Men Bibeln säger att bli frälst, det är att få ett nytt sinn. Ett nytt tankesätt, ett nytt förhåll till allt och alla ting. Paulus beskriver det om eget dramatiskt i det han säger, det är för regnet för något, regnet är för intet. Och det som för intet var, det är nu allt. Han får andra totalt sitt sinnelag. Frälse är förnyelsen av vår sinn. Han säger vidare, Paulus, i Korinthierbrevet, det är andra Korinthierbrevet, 10 kapitel, ska läsa det. Och det står som följer: för om vi än vandrar i köden, så strider vi dock icke på kjödlig vis. Vi avvandrar alla som är här i kjöde, i betydning vi är alla dödeliga, vi är begränsat, vi är ändeliga, vi kommer till kort. Men står det, vi strider icke på kjødlig vis. För våra stridsvåpen är icke kjödliga, men mäktige för Gud till att omstyrte fästningsverk. Vär så det. I det vi omstyrte tankebyggningar och en vär höjde som reser sig mot kunskapen om Gud och tar en vär tanke till fange under lydighet mot Kristus. Så det är mer än vi i allmänlighet fattar, och världen förstår det icke. I det första kapitlet och andra kapitlet i första Korinthierbrev så säger Paulus att vad öje icke så, vad öre icke hörte, vad icke uppkom i något människohjärte, det har Gud tänkt för oss. Och det har han uppenbart oss vid sin ånd. Så avslutar han hela den där läxan med att säga, vi har Kristi synd, vi tänker hans tankar. Och det är det som står här. Vi tar vär tanke till fange under lydighet mot Kristus. Därför säger Peter där på pinsefestens dag i det i Apostelgärningen 3. Fatt ett annat sinn och vänd om. Så står det, för er synder må bli utslättet. Det att få synden utslättet. Jag försökte någon gånger, Alf Magne, att antyda och undervisa så gott jag kunde omkring helgdomstjänsten. Helligdomstjänsten har nämligen denna läxa väldigt klart framställt. Om man föreställer sig helligdomen ligger där mitt i det i menighetens läge som den gjorde för Israel i sin tid. Så när det uppstod en synd, ett avvik, ett upprör mot Gud, när det reser sig en tankebyggning mot Gud och troen på ham, det hade människor syndet, så skulle människor bära den synd in i helligdomen. Och det som är så svårt för all världen att förstå, gentar jag här. Det är så, jag vet inte varför det är så svårt. Det är väldigt enkelt. Idén med att bära synden in i helgdomen är att synden ska bäras ut. Och inte bara ut av helgdomen, men utanför lejren. Så synden fjärnas från synderen in i helgdomen till en annan försoning. Så bäras den ut och så är synderen skilt från synd. Det omtalar Peter på denna måte som vi läste, för att era synder må bli utslättet. Så det är steg nummer 2. Första steg, fatt ett annat sinn. Andra steg, få din synd utslättet eller däcket eller båret bort eller fjärnet. Det är översatt på många forskjelliga måter och uttryckt på lite forskjelliga måter. Idén är hämtat från helgdomstjänsten. Fatt ett annat sinn och vänd om. Få dina synder fjärnet. Så kommer husvalelsestiderna. Det är tredje steg. Men tillbaka till detta andra steg. Det hänger närt samman med dop. I Romarna 6 beskriver Paulus dopen med dessa kända vers. Vad ska vi då se? Ska vi hålla ved i synden för att nåden kan bli det större? Du ser en uppfattning av världen som vi kort och populärt här kan kalla yin och yin-yang. Där är alla ting avbalanserat. Har du mörke så har du lys. Har du lys så har du mörke. Har du ont så har du gott. Har du sant så har du falskt. Alla motsättningar ska alltid avbalanseras. Eller alla ting ska avbalanseras i en motsättningsförhåll. Och man alltid har två sidor. Och många har tänkt på den måten. Så säger Paulus, ska vi bli ved med synden för att nåden ska bli större? Ska synden så uppvägas av nåden? Nej, säger han, långt därifrån. Vi som är avdöd från synden, vår leder, skulle vi ännu leva i den. Du ser, evangeliet Jesus Kristus har en entydighet omkring livet. Gud vill något. Han vill det första steg, så vill han det andra steg och så vidare. Han har ett mål han vill nå. Och ett steg i detta mål är det som dopen symboliserar. Han skriver vidare. Vi blev alltså begravet med ham vid dopen till döden. För att liksom Kristus blev upprest av de döda vid faderns härlighet, så ska också vi vandra i ett nytt levnad. Så man kan uppfatta dop på många måter. Men uppfatta något sådant som det står här. Vi blir begravet med Kristus till döden. För att stå upp och vandra ett nytt liv. och knäcka alla tankebyggningar och allt som reser sig i spott eller protest mot Gud. Och så står det vidare: för är vi blivit förenat med ham vid likheten vid hans död, så ska vi också bli det vid likheten vid hans uppståndelse. Då vi ju vet detta, att vårt gamla människa blev korsfästet med ham för att syndelegemet skulle bli till intet, så vi icke mer ska tjäna synden. Fatt ett nytt sinn och vänd om, så er synden må bli utslättet. Så kommer husvalsens tider. Detta gamla ord, både på norsk och dansk, står det husvalsens tider. Alltså det är de goda tider som Bibeln lovar i profeten Joel, som gentas här på pinsefestens dag, när helgon på en särlig måte gis till Guds folk och till hans menighet. Det kallas tidlig regn och sen regn. Alltså den övernaturliga, extraordinära kraft som Gud gav till sin menighet där menigheten begynte, och som har lovet ska gis till menigheten igen vid avslutningen av hans verk, för han kommer angång. Fatt ett annat sinne och vänd om, punkt nummer ett. Få synden fjärnet, punkt nummer två. Så tar du tredje steg, husvalsens tider. Det är omtalt på många måter. Jag ska nämna när det profeteras om Jesajas träs. Jag citerar bara fritt för det står: stå upp, allt magna, och bli lys. För över dig är ett lys uppgått. Mörke däcker jorden och mulmfolkene, men över dig är detta lys kommet. Alltså, utan naturlig förutsättning så ligger världen i mörker. Mulm däcker jorden, mörke däcker folkene, men över dig är ett lys uppgått. Och uppfyllelsen av den profeti i Uppenbaringen 18 lyder vidunderlig. Det står: jag så en annan ängel komma ner från himlen och upplyser jorden med dens härlighet. Och när du läser vidare i kapitel 18, så är det en gentagelse av det som står i kapitel 14. De två, alltså det andra och det tredje ängelbudskap. Det vill säga att för Jesus kommer, och efter att du har vänt dig om och knäckt i tankebyggningar, fått din synd tillgitt och förlatt det onde, så står det: så ska du stå där och vara ett lys för Gud på en avgörande måte, på en måte som världen aldrig har sett maken till. Det ligner inte något, för det är inte en cirkulär tilldragelse, en gentagelse av något som har varit. Det är en utvidelse, det är klimax, det är toppsten som ska sättas på. Vi kommer till den tid där det må finnas det som Gud har planlagt, och icke vad vi tillfälligtvis landar i eller vad världen har ment. Världen har många problem, och de gör desperata och ärliga försök på att lösa dem. Allt från livsstilsproblem, sjukdom och lidelse till en ny världsorden, jag vet inte vad. Och utöver allt detta, och konträr till det, står Guds plan. Hvis man går till Uppenbaringsboken, det 10 och 11 kapitel, och jag ska bara kort referera till det, så beskrivs detta här på denna måte, för exempel i det 11 kapitel och det 15 vers: och den syvende ängel blåste, och höje röster lot sig hör i himlen, som sa: kongedöme eller herredöme över världen är tillfallt vår Herre och hans salvede, och han ska vara konge i evighet. Se vid den syvende basun. Det är den syvende och sista, som man säger. För det är syv. Vid avslutningen, när klimax uppnås, när den sista menighet är där, när den menighet är vad Gud vill den ska vara, så står det: da överräckes kongedöme. Det är samma som står i Daniels bok, det syvende kapitel, om denne människosön, han som lignade en människosön, gick in för att motta ett rike. Och då står det: han dömt i favör av de helige, och riket ska överdras till alla hans, och de ska arva allt med ham, säger Paulus. För den syvende basun: kongedöme över världen är tillfallt vår Herre och hans salvede, och han ska vara kong i all evighet. Hvis man då går till det syvende, till det tionde kapitel och syvende vers i Uppenbaringsboken, så omtalas det samma, men i en lite annan vinkel. Men i de dagar där den syvende ängels röst blir hört, när han ska blåsa i basun, då ska Guds hemlighet vara fullbordad. Således som han förkynte på sina tjänare profeterna. Se, på det tidspunkt, då skall Guds hemlighet vara fullbordad. Det är mycket som det är många uttalanden, ja, det är svårt många uttalanden, speciellt hos Paulus och Peter, om Guds hemliga rådslagning. Jag ska ta med kort bara ett par från Efeserbrevet. Det står i det tredje kapitlet och nionde vers. Han har gett att upplysa alla om våres hushållningen är med den hemlighet som har varit skjult från evig tid hos Gud, som har skapat allt. Så Paulus har en ting för det. Han vill fortälla menigheten, i detta tillfälle Efeserna, om vad Gud har tänkt. Han säger, jag har skrivit om denna hemlighet. Detsamma skriver han till romerna i slutet av brevet. Han skriver det till galaterna, han skriver det till Filipperna, till kolossenserna. Han gentar det gång på gång. Han säger, min mission, och ve mig om jag inte förkynner det evangelium, det är att fortälla om den hemlighet som har varit skjult från eviga tider, men som nu är uppenbar för alla folk. Och så står det vidare, för att Guds mångfaldige visdom nu vid menigheten skulle bli kunngjort för makten och myndigheterna i himlen. Efter det fortsätt från eviga tider som han fullförde Jesus Kristus vår Herre. Så där kommer igen den linjära struktur i förståelsen av historien som Bibeln har och som Jesus är talsman för. Han skapte världen och ville någon. Världen går på avvägar, han griper in. Och när han griper in så griper han in efter en plan som han har uppenbart, som han kallar den hemliga plan, den hushållning som han har lagt till rätte från tidens måning, från evighet av. Den har Paulus gjort sig till talsman för, och det är den Jesus Kristus är garant för. Och det står för exempel i det fjärde kapitlet, han blir ved in till vi alla når fram till enhet i tro på Guds son och i kunskapen till ham, till mansmodenhet, till allers mål på Kristi fyllde. Så där har du den uppfattningen igen, om att något går från ett till något annat. Från något som är på ett stadium till ett senare stadium. Till något som är delvis. Till något som är helt. Till något som är en begynnelse till det är komplett och fullständigt. Där står det, in till vi alla. Alf Magne, du må icke gå in i discipleskap med Jesus Kristus och tro att troen på Jesus Kristus är tillfällig, att du kan gå runt med din tro och vi andra med vår tro och vär frälses i sina meningar. Det har aldrig varit Bibelens uttalelse om ting. Det står inte vi alla når fram till enhet i tro på Jesus Kristus. Och det är det du har att göra i menigheten och i världen. Du kommer in i en menighet som adventmenigheten, och det är säkert att det är en menighet som någon gånger är mycket oklar på vad den vill och vad den skall. Måske är det i en viss grad en tvil, en mangel på tillit till adventbudskapen. Ellen White omtalade mycket dramatiskt i det hon talar om livsstilsproblemer och sundhet och sådana ting, så säger hon att Gud leder icke många till menigheten i dessa dagar. Nej, det är helt säkert. Det har vi visst länge, att icke många kom. Men någon kommer. Och de som kommer, må ju komma för de kan ge menigheten något. Allt många, du måste se på dig själv som kallt av Gud för att göra en tjänste för hans folk. Och det följs till, det är det tredje bindet av vittnesbuden, hvor hon skriver disse ting. Hon säger, Gud leder icke många till menigheten nu. För om han gjorde det, ville menigheten korrupera den. Det är ganska kraftigt att säga sånt. Det vill säga, menigheten ville förvirra deras sinn. Alltså för att bevara dem för frälse, man håller dem från menigheten. Det gäller ju inte alla menigheter, alla vägna. Men vi må vara öppna för att det kunde gälla oss. Och du och jag är inte dommer om vem det gäller och inte gäller. Men vi må ta det ord som står. En Herre, en tro, en dåp, en Gud och alles frälser, han som är över alla och genom alla och i alla, in till vi alla når fram till enhet i tro på Guds son och i kunskap om ham, till mans modenhet, till allers mål på Kristi fylle. Och att vi i sannheten tro i kärlighet i alla måter ska växa upp till han som är hode Kristus. Varför skulle du alt Magnus, sette noe av mål for ditt liv enn Jesus Kristus. Gjør det. Gjør det hver dag. Stå opp, bli lys. Mørket dekker jorden og mulmfolken, og over deg er et lys oppgått. Jeg så en annen engel stige ned fra himmelen, som opplyste verden med sin herlighet. Guds karakters herlighet er det største behov verden har. Å se sannheten om Gud, se det er saken. Derfor står det, selv om vi er i kødet, selv om vi er svake og dør hver dag, så står det, vi kjemper ikke med kjødelige våpen, men vi reiser oss mot enhver tankebygning mot det Gud vil og Gud har tenkt. Ja, fatt et annet sinne og venn om, så skal deres synder bli utslettet. Så kommer husvarelsestidene, det som vi kaller åpenbaringen 18, det høye rop. Som Ellen White sier det, Guds ånd vil ikke falle på en uren mann eller kvinne. Hvis du og jeg vil ha del, hvis du og alt Magne vil ha del i det høye rop, i den siste nådige advarsel til verden, da skal man forberede seg på det. Det er ikke et steg noen tar tilfeldig. Det er ikke noe Gud gjør tilfeldig. Gud vet hva han vil. Er det han eller hvem er Herre for menigheten? Så står det. Og han kan sende etter det høye rop, eller etter husvalsen tider, kan han sende for eder den utkårne Messias Kristus. Derfor det evige spørsmål, hvor når kommer Kristus? Så kommer svaret. Punkt 1, fatt et annet sinne venn om. Punkt 2, få dine synder fjernet, utslettet. Punkt 3, ta imot hans ånd, opplev husvalsens sider. Så vil han sende den Kristus som er lovet Jesus. Han sender han ikke før, han sender han på det tidspunkt. På samme måte som Jesus taler i Matteus 24, hvor han sier, du skal høre krig og rykter om krig og jordskjelv og nød og så videre, men husk, enden er ikke ennå. La ingen forføre deg. Hvor når er enden? Når evangeliet om dette riket er forkynt et vitnesbyrd for alle folkeslag, da kommer enden. Og det beskriver så Peter på denne måten her. Og så står det denne vidunderlige tekst i vers 21, apostelgjerningene 3 igjen. Ham Jesus som himmelen skal huse inntil de tider, da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt i sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Hvor skulle jeg personlig ønske at du, alt Magne, og jeg selv, og alle vi som er her i dag, kunne ta den beslutning for Gud, at vi ikke lar noe komme i veien for å vite hva Gud vil med våre liv. At vi, selv om vi føler at vi er uvidende og svake og usikre, ta Gud på ordet. Gi det til Gud med alt det du har der hvor du er, med det du mangler, alt det som er galt, årevis og avvik, synd ubeskrivelig, likegyldig hvor du står. Gud tar imot alle i Jesus Kristus. Alle som vender seg om tar han imot. Han er nådig og barmhjertig og rik på miskunnhet. Han tilgir i tusen ledd. Han velsigner i tusen ledd. Men så står det en kort setning til, men han lar ikke den skyldige ustraffet. Hvis du vil bli din synd, så er jo det tragedien. Men du behøver ikke. Han er nådig og barmhjertig. Dette endemål som Gud higer etter, og som han venter på å få menigheten med til å få gjennomført, det må være ditt og mitt endemål. Alt Magne, sett deg i sinnet, sett deg som mål for ditt liv, at du vil være med på hvilken som helst måte Gud måtte lede deg, til å fremme hans sak. Omvend deg hver dag, hver time. Bli i ham. Johannes skriver, dette skriver jeg til deg for at jeg ikke skal synde, men om noen synder, så vit du har en talsmann hos Faderen. Hvis ditt sinn har gått på avveier, hvis du har sveket, så bli ikke ditt svik. Vent ikke. Kom hurtig til Gud. Med det samme du vet er galt, kom til Gud. For om han ikke talte til det, vil du aldri vite at du gjorde galt. Ta emot en nådig hånd han alltid räcker ut. Han slår inte hånd av dig och mig för det vi har vekit av. Han tar emot oss in till han får oss där vår han vill ha oss. Helt och fullt för sig och sin sak. Petrus säger i sitt första brev, som lydiga barn ska vi icke skicka oss efter de förra lyster i vår ovidenhet. Men vär efter den helige som kallte eder också i helig all eders färd. För det är skrevet, I ska vara helige, för jag är helig. Och Johannes skriver också om det på denna måte här. Och världen som har detta hopp till ham, hoppet om åpenbarelsen av hans komme, han renser sig själv lika som han är ren. Det är så entydigt, det är så enkelt. Allt det som himlen har till sin rådighet står också till din rådighet. Ta emot det. Beslut dig omkring det. Håll fast vid det. Lägg inte öre till någon tvil. Bli i Gud. Det finns icke något annat namn under himlen där vi ska bli frälst utan att det är ene Jesus Kristus. Och du gav mig att Magne en text som du säger betyder mycket för dig, och den vill jag läsa för oss allesammans här. Det var i Johannes det 16 kapitel verserna 25-27. Och det står: Detta är ett tal till eder i lignelser. Och när Jesus har talat till någon i lignelser, så är det för att man inte kunde bära den klara direkta talet. Det fortäller han ju om sig. Och så säger: Detta är klart för eder i lignelser. Det kommer en tid där jag icke längre ska tala till eder i lignelser. Moses upplevde en sån situation. Gud säger, vem är det som är en som Moses som jag talar direkt med? Vem är det en som Abraham som jag diskuterar med direkt? Vi må växa ut över den förståelse av Gud att han ska övertalas till att vara på vår sida. Och det är det du antyder för mig, du förstår med den text. Gud är på vår sida. Gud är vår far. Vår far, du som är i himlen, lärde Jesus oss att be. Den tid kommer där jag icke längre ska tala till eder i lignelser, men fritt ut förkynna eder om fadern. Alf Magne, är den tid kommet? Ja, det står, när han kommer till den sista basun, till avslutningen, så är det som ska sägas har varit sagt. Han ska då fullbyrda allt det som hans hemliga rådslagning och hans hushållning från mindre tider har varit. Och det ska nu genomföras. Toppsten ska sättas på. Man talar inte längre i lignelser. Nå må du och jag och vi alla vite vad Gud vill. Timen är kommet. Det är därför det står om domens timen som vi lever i. Det står, han gick in till att motta ett rike. Det är nu han mottar rike. Han kommer inte till sina borgare och talar i lignelser. Det gjorde han i kärlighet och förståelse den gång det var nödvändigt. På den dag ska jag be i mitt namn. Och jag säger eder att jag icke ska be fadern för eder. Varför? För fadern själv älskar eder. För de I har älskat mig och trodd att jag är utgått från Gud. Den som har sett mig har sett fadern. Du behöver icke övertala ham. Kall på ham i Jesu namn. Och du vet att han är på din sida. Jag vet inte allt, Magnus, om du vill stå upp ett ögonblick. Det är många i menigheten som inte känner dig. Alf Magne är fysioterapeut. Han var utdannad på Skottsborg för inte så länge sedan. 2-3 år, jag husker inte länge. 2 år sedan, ja. Och han har kommit en hel del i Nerumenighet, men också i Lyngbymenighet. Och står i färd med och ska flytta till Norge nu snart. Och sån på dina vägnar så vill jag säga menigheten tack för att vi får låna kyrkan så att säga för att bli döpt här idag. För de allt många kommer inte till att tillhöra nere menighet, men vill männa sig i menigheten i Norge i forbindelse med sin flyttning dit. Så vil jeg samtidig si takk til Nærum menighet personlig. For jeg kjenner jo menigheten her på en veldig fin måte, og jeg har lyst til å blande det inn her. Det er det sted i hele mitt liv hvor tingene legges best til rette når jeg selv ikke kan finne ut av det. Sånn var det alltid det var her for mange år siden, og var en slags prest. Det var samme hva jeg gjorde og ikke gjorde. Alt gikk alltid som det skulle. Og alt mangler, det er sånn at menighetstjenen har kommet her og rigget til og gjort ved. Og jeg har nemlig ikke talt til noen, jeg har antydet overfor presten, så skjer alt automatisk. Jeg møtte forstanden her i dag. Jeg var på telefon med henne uten å nevne denne dåp. Jeg glemte det selvfølgelig. Når jeg kommer i dag, så har hun kjøpt blomstene. Organisten har forberedt seg. Det er en vidunderlig menighet. Og den godheten, den tjenestevillighet og den orden som forefinnes her er et mønster. Og det har du da nytt godt av i dag. Så det takker vi for, og jeg takker spesielt for det. Men alt mange, det er så mange ting man kunne spørre deg om, men jeg vet at du har trodd på Gud fra din ungdom av, og kommer fra et kristent hjem, et kristent miljø. Men i det du har lest Guds ord, så har du fattet forståelse for og kjærlighet til adventbudskapet. Og derfor så vil jeg spørre deg, utover at du tror på Gud, og tror på Jesus som din frelser, og alt det innebærer, tror du at adventbudskapet er sannheten for vår tid? På den bekjennelse så vil jeg døpe deg i hans navn.